Orkestergraven av Unni Lindell. Orkesterdiket skiljer skådespelaren från publiken. Skiljer det konstlade livet från det verkliga livet. I ett mörkt bälte mellan verklighet och overklighet. I en grav där musiken lever. Pavel Pletanek. Han öppnade dörren och steg in i sjukhemskorridoren. I handen hade han det blodiga glashjärtat. Det var lördagen den 8 januari. Klockan var 14.55. De slitna joggingskorna åstadkom ett hasande ljud mot korkmattan. En obehaglig lukt av grönsåpa blandade sig med ett tungt matos. Ett smalt fönster släppte in en strimma kallt ljus genom det vågiga glaset. Utanför kunde han se konturerna av ett stort, kalt träd. Han skulle aldrig bli kvitt bilden av den döda kvinnan på den frusna marken. Synen av henne skulle han tvingas bära med sig för evigt. Bilden satt som ett fotografi på näthinnan. De öppna ögonen, blodet som rann, den rosa kappan och de svarta stövlarna. Efter att ha mördat henne hade han satt sig på huk och knäppt av henne smycket. Han gick förbi tre dörrar innan han stannade utanför den fjärde. Han tryckte ner dörrhandtaget och gick in i rummet. Den gamla kvinnan i fåtöljen vid fönstret sken upp. Men se, vännen min, sa hon och slog ihop de magra händerna i en liten klapp. Kommer du? Han log och gick mot tvättstället. Dörren slog igen bakom honom, sen var tystnaden tillbaka. Han vred på kranen och sköljde bort blodet från det blå glashjärtat. Sedan torkade han av det med handduken, gick bort till henne och blev för ett ögonblick stående med armbågarna vilande mot kanten av öronlappsfåtöljen. Den gamla kvinnan vred på huvudet för att se vad han höll på med. Han tittade ner på henne. Såg den kala hårbotten mellan de tunna grå fjunen. Sedan böjde han sig framåt, trädde kedjan med smycket runt hennes rynkiga hals och knäppte det lilla silverlåset. Men kära du, sa hon med skälvande röst, lyfte händerna och kände på smycket. Till mig? Men det har ju redan varit jul. Ja, sa han, det har varit jul. Men du fyller ju snart år. Han kunde ha sagt mer, men visste att han inte behövde säga så mycket. Han kunde ha sagt att glashjärtat var till henne från honom därför att hon hade drömt vingar åt honom när han var liten. Det var det som hade räddat honom när skräcken kom. När det var svårt att vara människa. Ofta tänkte han att det skulle vara mycket lättare att inte vara människa. Han kunde ju flyga sin väg. För vingarna hade hon givit honom. För all framtid. Det var smärtan inom honom som gjort honom ond. Men den gamla kvinnan i fåtöljen hade å andra sidan hindrat honom från att bli ännu ondare. Nu lyfte hon handen och han böjde sig fram och grep hennes darrande fingrar. Plötsligt kände han hur trycket inom honom försvann. Det våldsamma, smärtsamma tryck som han hade burit på hela natten. Nu var det bara tomheten som ville spränga fram. Han höjde blicken och stirrade på det kalla solljuset som genom fönstret föll i en bred strimma in över golvet. Snart skulle också den här dagen övergå i mörker. Han hörde sina hjärtslag, ett tomt, dovt ljud innanför revbenen. Ingenting skulle bli som förut. Hädanefter skulle livet möta honom med sitt ondskefulla leende och hälsa honom ett gap av spetsiga tänder. Det kändes som om han stod ensam i rummet och försvann. Han blev lika vit som väggarna, lika grå som golvet och lika fyrkantig som det slitna nattygsbordet bredvid järnsängen. Han befann sig i ett mörker som bara skulle gå över i ett annat mörker. Det enda ord han kunde komma på just nu var väldigt, väldigt ensamt, väldigt mörkt. 20 timmar tidigare.